From the conference center at Temple
Center till Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens eftermiddagsmöte under den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Our dear brothers and sisters, we welcome you.
Våra kära bröder och systrar, vi välkomnar er till söndagens eftermiddagsmöte under den 186:e årliga konferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Vår älskade profet, president Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig leda mötet. Vi hälsar kyrkans medlemmar och vänner överallt som deltar via radio, television, internet eller satellitöverföring. För musiken under sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Linda Margetts vid orgel. Kören inleder med att sjunga Lova och prisa din Herre och Konung. Inledningsbön får vi sen av S.C. Scott Grow i det 70-års korum.
Oh, my soul praise and glory. Our Father in heaven, with humble
Fader i himlen. Det är med öppna hjärtan som vi öppnar denna del av vår konferens. Och vi är tacksamma för den överflöd som vi har fått tidigare. Vi tackar dig för återställelsen av evangeliet och för din sons uppenbarelse för profeten Joseph Smith. Och vi tackar dig för nycklarna till kungariket som har återställt genom prästarmets kraft och myndighet. Som ger oss möjlighet att ingå de förbund som behövs för att återkomma till dig. Speciellt i dina heliga tempel. Vi gläds idag över de nya tempel som har tillkännagivits. Vi ber speciellt att den välsignelse ska utgjutas över vår profet. President Thomas S. Monson, som vi älskar. Vi tackar dig för hans liv och hans tjänande, hans mission. Din son som har tjänat oss. Fader, när vi börjar detta möte så ber vi att din ande ska utgöras över var och en av oss. De i kören och de som ska tala till oss. Och var och en av oss som ska lyssna i denna heliga sal och överallt över världen. Och vi ber att vår tro på dig och evangeliet ska öka. Och att vår förmåga att göra din vilja ska öka från nu och för alltid. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with...
Kören ska nu sjunga för oss. For I am called by thy name. Efter sången har vi förmånen att få höra från äldste Robert E. Hales i de 12 apostlarnas korum. Därefter talar äldste Garrett W. Gong i presidentskapet för de 70. Äldste Patrick Kieran i de 70s korum talar sedan till oss.
My beloved brothers and sisters.
Mina kära bröder och systrar. Idag talar jag till er både som en Herrens tjänare och som gammelfarfar. Till er och till mina älskade efterkommande ger jag undervisning och vittnesbörd om den heliga andens enastående gåva. Jag vill börja med att tala om Kristi ljus som ges till var och en som kommer till världen. Vi gagnas alla av detta heliga ljus. Det finns i allting och genom allting och gör så att vi kan skilja mellan rätt och fel. Men den heliga anden är annorlunda än Kristi ljus. Han är den tredje medlemmen i gudomen, en särskild person som består av ande, har heliga ansvar och är ett med Fadern och Sonen i avsikt och enighet. Som medlemmar i kyrkan kan vi ha den heliga andens ständiga sällskap. Genom Guds återställda prästadöme döps vi genom nedsänkning till våra synders förlåtelse och konfirmeras sedan som medlemmar i kyrkan. Under den förrättningen ges vi den heliga anden genom handpåläggning av prästadömet, och därefter kan vi få den heliga andens sällskap och behålla det genom att alltid minnas frälsaren, hålla hans bud, omvända oss från våra synder och värdigt ta del av sakramentet på sabbatsdagen. Den heliga anden ger oss personlig uppenbarelse för att hjälpa oss fatta livsavgörande beslut om sånt som utbildning, mission, yrkesval, äktenskap, barn, var vi ska bo med våra familjer och så vidare. I sådana frågor förväntar vår himmelske Fader sig att vi använder vår handlingsfrihet, utforskar situationen i vårt eget sinne enligt evangeliets principer och kommer till honom i bön med vårt beslut. Personlig uppenbarelse är ytterst viktig, men det är bara en del av den heliga andens arbete. Som skrifterna berättar vittnar den heliga anden också om frälsaren och Gud Fadern. Han lär oss de fridgivande tingen rörande riket och gör så att vi överflödar i hoppet. Han leder oss till att göra gott och döma rättfärdigt. Han ger åt var och en andlig gåva så att alla kan få nytta därav. Han ger oss kunskap och påminner oss om allt. Genom den heliga anden kan vi bli heliggjorda och få våra synders förlåtelse. Han är hjälparen, den som Herren lovade sina lärjungar. Jag vill påminna oss alla om att vi inte har fått den heliga anden för att han ska kontrollera och styra oss. Vissa av oss söker oklokt andens vägledning i minsta lilla beslut i livet. Det förringar hans heliga roll. Den heliga anden upprätthåller handlingsfrihetens princip. Han talar milt till förstånd och hjärta om sådant som är betydelsefullt. Var och en av oss kan uppleva den heliga andens inflytande på olika sätt. Hans maningar kan kännas olika starka beroende på personliga behov och omständigheter. I dessa sista dagar framhåller vi att endast profeten kan få uppenbarelse genom den heliga anden för hela kyrkan. Vissa glömmer det, som när Aaron och Miriam försökte övertala Mose att hålla med dem. Men Herren lärde dem och oss. Han sa, om det finns en Herrens profet ibland er, ger jag mig till känna för honom. Jag talar ansikte mot ansikte med honom, slutcitat. Ibland frestar motståndare oss med falska idéer som vi kan förväxla med den heliga anden. Jag vittnar om att när vi trofast lyder buden och håller våra förbund, skydda det oss från att bli bedragna. Genom den heliga anden kan vi urskilja falska profeter vars lära är människobud. När vi själva tar emot den heliga anden gör vi klokt i att minnas att vi inte kan ta emot uppenbarelse och någon annans vägnar. Jag känner till en ung man som sa till en ung kvinna: jag har haft en dröm om att det är du som ska bli min fru. Det bör göra. Den unga kvinnan funderade över vad han sagt och svarade sedan: när jag har haft samma dröm så kommer jag att prata med dig. Vi kan alla frestas att låta våra personliga önskningar vinna över den heliga andens maningar. Profeten Joseph Smith vädjade till sin himmelska fader om tillåtelse att låna ut de första 116 sidorna av Mormons bok till Martin Harris. Josef tyckte det var en bra idé. Men den heliga anden gav honom inga bekräftande känslor. Till slut lånade Josef ut sidorna ändå och Martin Harris förlorade dem. Under en tid tog Herren bort profetens gåva att översätta. Och han lärde sig en smärtsam men värdefull läxa som påverkade återstoden av hans verksamhet. Den heliga anden har en central roll i återställelsen. När han talade om hur han som pojke läste Jakobs brev 1:5 beskrev han det så här: aldrig har något skriftställe gjort större intryck på en människas hjärta än vad detta den gången gjorde på mitt. Det intryck som Joseph Smith här beskrev var den heliga andens inflytande. Det ledde till att Josef gick till en skogsdunge i närheten av sitt hem och knäböjde för att be till Gud. Den första synen som följde var verkligen betydelsefull och storslagen. Men vägen till att fadern och sonen personligen besökte honom började med en maning från den heliga anden om att han skulle be. Det återställde evangeliets sanningar, uppenbarades genom ett mönster av att söka svar i bön och sedan ta emot och följa maningarna från den heliga anden. Tänk på följande exempel. Mormons boks översättning återställer något som prästadömet och dess förrättningar, var dopet var den första, och kyrkans organisation, för att bara nämna några. Jag vittnar om idag att uppenbarelsen från Herren kommer till första presidentskapet och de 12 idag enligt samma heliga mönster. Detta heliga mönster som tillåter personlig uppenbarelse. Vi hyllar alla de som har följt den heliga anden för att ta emot det återställda evangeliet, av vilka Joseph Smiths egna familjemedlemmar var de första. När den unge Josef berättade för sin far om Moronis besök fick hans far själv ett vittnesbörd som bekräftade detta. Josef befriades omedelbart från sina arbetsuppgifter på gården och uppmanades att följa ängelns ord. Låt oss som föräldrar och ledare göra likadant. Låt oss uppmana våra barn och andra att följa den heliga andens vägledning. Låt oss samtidigt själva följa den heliga andens exempel och leda med mildhet, ödmjukhet, välvilja, långmodighet och uppriktig kärlek. Den heliga anden är vår kanal till Guds arbete i familjen och hela kyrkan. Låt mig med den tanken återge några personliga exempel på hur den heliga anden har hjälpt mig i mitt eget liv och i mitt tjänande i kyrkan. Jag framför dem som ett personligt vittnesbörd om att den heliga anden välsignar oss alla. För många år sedan planerade jag och syster Hales att ha några av mina medarbetare över på särskild middag i vårt hem. På vägen hem från kontoret fick jag en känsla av att jag borde stanna till hemma hos en änka som jag var hemlärare åt. När jag knackade på systerns dörr sa hon: "Jag har bett om att du skulle komma." Var kom den känslan ifrån? Den heliga anden. En gång efter att jag varit allvarligt sjuk presiderade jag vid en stadskonferens. För att spara på krafterna planerade jag att lämna kapellet så fort prästadömets ledarskapsmöte var över. Men efter avslutningsbönen kände jag mig inspirerad att stanna. Ja, den heliga anden sa till mig att skaka hand med alla när de lämnade rummet. När en ung äldste klev fram kände jag mig manad att ge honom det här speciella budskapet. Jag tittade på honom och väntade på hans blick att möta min. Och jag sa: "Be till din himmelske fader. Lyssna till den heliga anden. Följ de maningar som du får, så kommer allt att gå väl i ditt liv." Slutcitat. Senare berättade stavspresidenten för mig att den unge mannen just hade återvänt från sin mission i förtid. På grund av att han tydligt känt inspiration hade stavspresidenten lovat den unge mannens far att om han tog med sig sin son till prästerdomsmötet skulle äldste Hales tala med honom. Varför stannade jag? För att skaka hand med alla. Vad var källan till mitt råd till den unge mannen? Vad var källan till detta råd? Enkelt: den heliga anden. I början av 2005 vägleddes jag att förbereda ett generalkonferenstal om äldre missionärspar. Efter konferensen berättade en broder: "När vi lyssnade på konferensen rörde anden vid min själs innersta. Budskapet gick inte att missförstå för mig och min käresta. Vi skulle verka som missionärer och vi skulle göra det nu. När jag såg på min fru insåg jag att hon hade fått samma maningar från anden." Slutcitat. Vad hade orsakat denna starka samtidiga maning? Den heliga anden. Till mina egna efterkommande och till alla som hör min röst vittnar jag om den personliga uppenbarelse och det ständiga flöde av daglig vägledning. Varning, uppmuntran, styrka, andlig rening, tröst och frid som vår familj har fått genom den heliga anden. Genom den heliga anden kan vi uppleva Herrens överflödande och ömma barmhärtighet och underverk som aldrig upphör. Jag bär mitt särskilda vittnesbörd om att frälsaren lever. Jag uttrycker min kärlek och tacksamhet till vår himmelske fader för den heliga andens gåva, genom vilken han uppenbarar sin vilja och stödjer oss i våra liv. I Jesu Kristi namn. Amen.
Kära bröder och systrar, när jag tjänade i Asien fick jag ibland frågan: "Hur många människor bor inom området Asien i kyrkan?" Jag sa: "Halva jordens befolkning, 3,6 miljarder människor." Och någon frågade: "Är det svårt att komma ihåg vad alla heter?" Att minnas och glömma bort är en del av vardagen. Till exempel så letade min fru en gång överallt efter sin nya mobil, och till slut så bestämde hon sig för att ringa till den från en annan telefon. Och när hon hörde sin telefon ringa så tänkte hon, vem kan det vara som ringer? Jag har inte gett det numret till någon. Att minnas och glömma bort är också en del av vår eviga resa. Tid, handlingsfrihet och minnen hjälper oss att lära, växa och få en starkare tro. Som det står i en välbekant hymn, till Jesu namn i lovsång böjd, nu honom ära giv, oss bröd och vatten minner om vad han för oss har gjort. Varje vecka när vi tar del av sakramentet så lovar vi att alltid minnas honom. Jag har använt några av de över 400 skriftställen som handlar om att minnas för att ge er 6 förslag på hur vi alltid kan minnas honom. För det första, vi kan alltid minnas honom genom att lita på hans förbund, löften och försäkran. Herren minns sina eviga förbund från Adams tid till den tid då Adams efterkommare tar emot sanningen och ser uppåt. Då ska Sion se neråt och alla himlarna ska skaka av glädje och jorden ska skälva av fröjd. Herren minns sina löften. Även löften om att samla in det skingrade Israel genom Mormons bok ännu ett Jesu Kristi testamente. Och de löften som getts varje medlem och missionär som kommer minns att själarna är mycket värdefulla. Herren minns och skänker hopp till nationer och människor. I dessa tider av tumult och förvirring så förlitar sig andra på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herren, vår Guds namn. Han ska tryggt visa vår framtidssteg så som han gjort förut. Och under svåra tider så minns vi att det inte är Guds verk som om intet görs, utan människors verk. För det andra kan vi alltid minnas honom genom att tacksamt erkänna hans hand i varje fas i livet. Herrens hand i våra liv syns ofta tydligast när vi blickar bakåt. Som den kristne filosofen Søren Kierkegaard uttryckte det. Livet kan bara förstås bakåt, men det måste levas framåt. Min älskade mor firade nyligen sin 90-årsdag. Hon vittnade tacksamt om hur Gud har välsignat henne vid varje vägskäl i livet. Släkthistorier, släkttraditioner och släktband hjälper oss att njuta av minnen från det förflutna och ger oss samtidigt en mall och ett hopp för framtiden. Prästadömets auktoritetslinjer och patriarkaliska välsignelser vittnar om Guds hand över generationerna. Har du någonsin tänkt på att du själv är din egen levande minnesbok som speglar vad du väljer att minnas? När jag var yngre så ville jag till exempel verkligen spela basket i skollaget. Jag tränade och tränade. Och en dag så pekade tränaren på vår center som var 1,93 och vår forward som var 1,88. Båda var kända i hela delstaten och sa, jag kan låta dig vara med i laget, men du kommer nog aldrig få spela. Jag minns att han sen vänligt föreslog, varför spelar du inte för fotboll istället? Det skulle du vara bra på. Min familj hörde det när jag sen gjorde mitt första mål. Vi kan minnas de som ger oss en chans och en andra chans med ärlighet, vänlighet och tålamod och uppmuntran. Och vi kan bli någon som andra minns när de behövde hjälp som mest. Att tacksamt minnas andras mjölk och andens inflytande är ett sätt att minnas Herren. Det är ett sätt för oss att räkna Guds gåvor och se vad han har gett oss. För det tredje, vi kan alltid minnas honom genom att lita på Herren när han försäkrar oss. Den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. När vi omvänder oss fullständigt, vilket innebär att bekänna och överge våra synder, kan vi som Enos, när vår skuld sveps bort, fråga, Herre, hur kan det ske? Och få svaret, tack vare din tro på Kristus och hans uppmaning att minnas honom. När vi omvänt oss och våra prästerhemsledare säger att vi är värdiga, behöver vi inte fortsätta att om och om igen bekänna dessa synder. Att vara värdig innebär inte att man är fullkomlig. Guds plan för vår lycka uppmanar oss att ödmjukt känna frid under resan i livet mot en dag då vi blir fullkomliga. Inte att konstant vara oroliga, frustrerade eller olyckliga på grund av vår ofullkomlighet. Kom ihåg att han vet allt det som vi inte vill att någon annan ska få veta om oss, och han älskar oss ändå. Ibland så prövar livet vår tro på Kristi nåd, rättvisa och dom, samt på hans befriande uppmaning att låta hans försoning hela oss, då vi förlåter andra och oss själva. En ung kvinna i ett annat land sökte jobb som journalist, men tjänstemannen som fördelade jobben var elak. Han sa: "Med min underskrift tänker jag se till att du inte blir journalist, utan att du får gräva avlopp." Hon blev den enda kvinnan som grävde avlopp tillsammans med en grupp av män. Många år senare blev den här kvinnan tjänsteman, och en dag kom en man som behövde hennes underskrift för att få ett jobb. Hon frågade: "Minns du mig?" Det gjorde han inte. Hon sa: "Du minns inte mig, men jag minns dig. Med din underskrift såg du till att jag aldrig blev journalist, och med din underskrift skickar du mig att gräva avlopp som den enda kvinnan i en stor grupp med män." Hon sa till mig: "Jag vet att jag borde behandla den mannen bättre än han behandlade mig, men jag är inte tillräckligt stark." Ibland så har vi inte den styrkan inom oss, men vi kan finna den när vi minns vår frälsare Jesu Kristi försoning. När vi blir besvikna, när våra drömmar krossas, när hjärtan brister om och om igen, när vi vill ha rättvisa och behöver nåd, när vi biter ihop och tårarna rinner, när vi behöver veta vad vi ska hålla fast vid och vad vi ska släppa taget om, då kan vi alltid minnas honom. Livet är inte lika hårt som det ibland verkar. Hans obegränsade medkänsla kan hjälpa oss att finna vägen, sanningen och livet. När vi minns hans ord och exempel förlämpar vi inte andra och blir inte själva förlämpade. Min väns far arbetade som mekaniker, och detta hedliga arbete satte sina spår trots att han tvättade händerna noggrant. En dag sa han i templet till min väns far att han borde tvätta sina händer innan han tjänade där. Och istället för att bli förlämpad så började denna goda man skrubba familjens disk för hand med extra mycket diskmedel innan han gick till templet. Han är ett exempel på dem som går upp på Herrens berg och får träda in i hans helgedom med de renaste av händer och det renaste av hjärtan. Om vi hyser ovänliga tankar, har vi sånt som vi inte kan förlåta eller brittra över, eller om vi har orsak att be andra om förlåtelse, så är det hög tid att göra det nu. För det fjärde inbjuder han oss att minnas att han alltid välkomnar oss hem. Vi lär genom att fråga och söka. Men upphör inte att utforska förrän du når, som T.S. Eliot sa, den punkt där du startade och får se platsen för första gången igen. När du är redo, öppna ditt hjärta för Mormons bok igen. För första gången. Be med ärligt uppsåt igen. För första gången. Lita till det där tidiga eller svaga minnet. Låt det stärka er tro. Med Guds hjälp är det aldrig för sent. Forntida och nutida profeter vädjar till oss att inte låta mänskliga brister, fel eller svagheter, vare sig är andras eller våra egna, få oss att gå miste om sanningarna, förbunden och den återlösande kraften i Guds återställda evangelium. Det här är särskilt viktigt i en kyrka där var och en växer genom att delta trots vår ofullkomlighet. Profeten Josef sa: "Jag har aldrig sagt att jag var fullkomlig, men det finns ingen oriktighet i de uppenbarelser som jag har undervisat er om." För det femte, vi kan alltid minnas honom på sabbaten genom sakramentet. Vid slutet av hans jordiska verksamhet och början av hans uppståndna verksamhet tog vår frälsare bröd och vin och bad oss att minnas hans kropp och blod. Ty så ofta som ni gör detta kommer ni att minnas denna stund när jag var tillsammans med er. I sakramentets förrättning betyger vi för Gud Fadern att vi är villiga att ta på oss hans sons namn och alltid minnas honom, samt hålla de bud som han har givit oss, så vi alltid kan ha hans ande hos oss. Som Amalek lärde: vi minns Gud när vi ber för våra åkrar, våra jordar och våra hem, och när vi minns de behövande, de nakna, de sjuka, de lidande. Slutligen, för det sjätte, uppmanar oss vår frälsare att alltid minnas honom så som han alltid minns oss. I den nya världen uppmanade vår uppstående frälsare de närvarande att komma och var och en sticka sina händer i hans sida och känna märken efter spiken i hans händer och i hans fötter. Skrifterna beskriver uppståndelse så här: varje lem och led ska återställas till sin rätta och fullkomliga form, och inte ens ett huvudhår ska gå förlorat. Med tanke på det bör vi begrunda hur det kommer sig att vår frälsares fullkomliga uppståndna kropp fortfarande bär såren i hans sida och märkena efter spikarna i hans händer och fötter. Då och då i historien har dödliga människor avrättats genom korsfästning, men endast vår frälsare Jesus Kristus drar oss till oss sig med händer som fortfarande uppvisar tecknen på hans rena kärlek. Endast han uppfyller profetien om att lyftas upp på korset så han kan dra var och en av oss till sig, kallande oss vid namn. Vår frälsare förkunnade: ja, de kan glömma, men jag ska inte glömma dig. Se, jag har inristat dig på mina handflottor. Han vittnar: jag är den som lyftes upp. Jag är Jesus som korsfästes. Jag är Guds son. Jag bär mitt enkla vittnesbörd och ber att om vi alltid ska minnas honom, alltid och i allting och överallt där vi må befinna oss. I Jesu Kristi namn. Amen.
For I was an hungered, and you gave me.
Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Amen säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Det finns omkring 60 miljoner flyktingar i världen idag, vilket betyder att en av 112 har tvingats fly från sina hem. Och hälften av dessa är barn. Det är förfärligt att tänka på detta stora antal och reflektera över vad det innebär för varje enskild flyktingsliv. Mitt nuvarande uppdrag är i Europa, dit en och en kvarts miljon av dessa flyktingar har kommit under det senaste året. Från krigshärjade delar av Mellanöstern och Afrika. Vi ser många av dem komma med endast kläderna de har på sig och det de kan bära i en liten väska. En stor del av dem är välutbildade och har tvingats överge hem, skola och arbete. Under ledning av första presidentskapet arbetar kyrkan med 75 organisationer i 17 europeiska länder. Dessa organisationer är allt ifrån stora internationella institutioner till små lokala initiativ, från statliga organisationer till trosbaserade och sekulära välgörenhetsorganisationer. Vi har förmånen att samarbeta med och lära oss av andra som har arbetat med flyktingar runt om i världen i många år. Som medlemmar i kyrkan, som ett folk, behöver vi inte gå särskilt långt tillbaka i vår historia för att hitta tillfällen då vi var flyktingar som våldsamt drevs bort från hem och gårdar om och om igen. Förra helgen när syster Burton talade om flyktingar bad hon kyrkans systrar att tänka: tänk om deras berättelse hade varit min berättelse. Deras berättelse är vår berättelse för inte allt för länge sedan. Just nu pågår synnerligen laddade debatter i regeringar och samhällen om hur man definierar en flykting och vad som bör göras för att hjälpa dem. Mina tankar är inte på något sätt menade att vara en del av den hetska diskussionen eller en kommentar till invandrarpolitiken. Jag vill fokusera på de människor som har drivits bort från sina hem och länder på grund av krig som de inte haft del i att starta. Frälsaren vet hur det känns att vara flykting. Han var en. Som litet barn flydde Jesus och hans familj till Egypten för att undkomma Herodes mordiska svärd. Flera gånger under sin verksamhet fanns han sig hotad och i livsfara innan han till slut underkastade sig de onda mäns planer som försökte döda honom. Kanske är det därför än mer obegripligt för oss att han gång på gång lärde oss att älska varandra. Älska på hans sätt. Att älska vår nästa som oss själva. I sanning, att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd, det är Guds tjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern. Liksom att se till de fattiga och behövande och ge dem lindring så att de inte lider. Det har varit inspirerande att se vad kyrkans medlemmar från hela världen generöst har donerat för att hjälpa dessa personer och familjer som förlorat så mycket. Särskilt i Europa har jag sett hur många av kyrkans medlemmar har upplevt ett glatt uppvaknande och berikats själsligen när de följt sin djupa, medfödda önskan att räcka ut handen och tjäna dem som är i sån extrem nöd runt omkring dem. Kyrkan har ordnat med tak över huvudet och medicinsk vård. Stavare missionärer har packat tusentals hygienpaket och andra stavare har ordnat med vatten och mat, kläder, vattentäta jackor, cyklar, böcker, ryggsäckar, läsglasögon och mycket mer. Människor från Skottland till Sicilien har tagit på sig varje tänkbar roll. Läkare och sjuksköterskor har arbetat som volontärer där flyktingarna ankommer genomblöta, iskalla och ofta traumatiserade av sin båtresa. När flyktingar anpassar sig till sina nya omständigheter hjälper lokala medlemmar dem att lära sig språket i sitt värdland, medan andra uppmuntrar både barn och vuxna genom att ordna leksaker, konstnärsmaterial, musik och lek. Vissa tar med sig donerat garn, stickor och virknålar och lär ut dessa hantverk till lokala flyktingar. Erfarna medlemmar i kyrkan som har gett år av tjänande och ledarskap intygar att när de hjälpt de här människorna som är så omedelbar nöd har det gett dem den rikaste, mest meningsfulla upplevelsen av deras tjänande hittills. Vi måste därför se de här situationerna för att kunna förstå dem. På vintern mötte jag bland många andra en gravid kvinna från Syrien i tillfälligt flyktingläger som desperat försökte få veta säkert att hon inte behövde föda sitt barn på det kalla golvet i den stora lokalen där hon inhystes. Hemma i Syrien hade hon varit professor på universitetet. Och i Grekland talade jag med en familj som fortfarande var våta, darrande och rädda efter sin resa i en liten gummibåt från Turkiet. Efter att ha sett in i deras ögon och hört deras berättelser, både om den terror de flydde från och deras farofyllda resa för att finna en tillflykt, kommer jag aldrig mer vara detsamma. En stor mängd hängivna hjälparbetare, många av dem volontärer, ger omsorg och bistånd. Jag såg med egna ögon hur en medlem i kyrkan i flera månader arbetade nätterna igenom för att möta de mest akuta behoven hos dem som kom från Turkiet till Grekland. Bland allt annat hon gjorde gav hon första hjälpen till de som var i akut behov av sjukvård. Hon såg till att kvinnor och barn som reste ensamma tog som hand. Hon höll om dem och hade de som hade förlorat närstående på vägen och gjorde sitt bästa för att fördela begränsade resurser för att möta obegränsade behov. Som så många andra har hon bokstavligt talat varit en hjälpande ängel vars gärningar inte glöms bort av dem som hon tog hand om. Inte heller av Herren vars ärende hon gick. Alla som har gett av sig själv för att lindra lidandet runt omkring liknar Almas folk. Och på så sätt avvisade den under sina gynnsamma omständigheter ingen som var naken eller som var hungrig eller som var törstig eller som var sjuk eller som inte hade fått näring. De var frikostiga mot alla, både gammal och ung, både träl och fri. Både man och kvinna såväl utanför kyrkan som inom kyrkan, och de hade inte anseende till person när det gällde behövande. Vi måste vara noga med att nyheter om flyktingarnas svåra situationer inte blir något alldagligt när den första chocken har lagt sig. Trots att krigen fortsätter och familjerna fortsätter att komma. Miljontals flyktingar runt om i världen vars berättelser inte längre bevakas av nyheterna är fortfarande i desperat behov av hjälp. Om du frågar dig vad kan jag göra, så låt mig först påminna dig om att vi inte bör tjäna på bekostnad av våra familjer eller andra åtaganden. Inte heller bör vi förvänta oss att våra ledare ska organisera projekt åt oss. Men som individer och familjer kan vi förena oss i detta storartade humanitära arbete. Som svar till första presidentskapets uppmaning att kristuslikt tjäna flyktingar runt om i världen har generalpresidentskapet för hjälpföreningen Unga kvinnor och primär organiserat hjälpinsatsen Jag var främling. Syster Burton presenterade den för kyrkans kvinnor förra helgen under kvinnornas allmänna möte. Det finns flera goda idéer, resurser och förslag på hur man kan hjälpa till i iwasastranger.lds.org. Börja med att gå ner på knä i bön. Tänk sedan på något som du kan göra lokalt i ditt eget närområde, där du finner människor som behöver hjälp att anpassa sig till nya omständigheter. Slutmålet är att de ska kunna återgå till ett verksamt och oberoende liv. Möjligheterna för oss att hjälpa till och vara en vän är oändliga. Du skulle kunna hjälpa bofasta flyktingar lära sig värdlandets språk, utveckla sin kompetens eller öva på arbetsintervjuer. Du kan erbjuda dig att vara mentor för en familj eller en ensamstående mamma som anpassar sig till den främmande kulturen. Bara genom något så enkelt som att följa dem till mataffären eller skolan. En del församlingar och stavar samarbetar redan med befintliga pålitliga organisationer. Och utifrån dina omständigheter kan du bidra till kyrkans enastående humanitära arbete. Därutöver kan var och en av oss söka vår medvetenhet om de världshändelser som driver dessa familjer från sina hem. Vi måste ta ställning mot intolerans och förespråka respekt och förståelse mellan olika kulturer och traditioner. Att möta flyktingfamiljer och höra deras berättelser med dina egna öron och inte från en skärm eller en tidning kommer att förändra dig. Äkta vänskapsband kommer att utvecklas och främja medkänsla och lyckad integration. Herren har befallt oss att Sions stavar ska vara ett försvar och en tillflykt undan stormen. Vi har funnit vår tillflykt. Låt oss komma ut från våra trygga platser och av vårt överflöd ge dem hopp om en ljusare framtid. Tro på Gud och våra medmänniskor och en kärlek som ser bortom kulturella och ideologiska skillnader till den fantastiska sanningen att vi alla är barn till vår himmelska fader. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens och kärlekens ande. Att vara flykting kan innebära en avgörande förändring i en persons liv, men att vara flykting är inte det som avgör vem de är. Som för otaliga andra innan dem kommer det att bestå under en period, förhoppningsvis en kort period i deras liv. För några av dem kommer bli framtidens Nobelpristagare, tjänstemän, läkare, forskare, musiker, konstnärer, religiösa ledare eller bidra på annat sätt. Faktum är att många av dem redan var dessa saker innan de förlorade allt. Denna korta tid avgör inte vilka de är, men vårt bemötande avgör delvis vilka vi är. Amen säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack, bröder. När mötesledaren visar så kommer församlingen att resa sig och stämma in med kören för att sjunga
Guide us, great Jehovah. Och efter sången så kommer vi få tillfälle att höra av, från Dallin H. Oaks i de 12 apostlarnas korum. Han följs av elderna Kate F. Richard och Paul V. Johnson från de 70. Sen kommer kören att sjunga The Day Dawn is Breaking.
This is the 186th.
Detta är den 186:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Central to the gospel of Jesus Christ is the Father's plan of salvation.
Det centrala i Jesu Kristi evangelium är Faderns frälsningsplan för sina barns eviga framåtskridande. Den planen förklarar den nytida uppenbarelse, hjälper oss att förstå mycket av det vi ställs inför under jordelivet. Mitt budskap fokuserar på motsatsens nödvändiga roll i den planen. Syftet med jordelivet för Guds barn är att förse dem med de erfarenheter som behövs för att utvecklas mot fullkomlighet och slutligen nå sin gudomliga bestämmelse som arvtagare till evigt liv. Som president Monson så kraftfullt undervisade oss om i morse, så utvecklas vi genom att välja. De valen prövar oss för att se om vi vill hålla Guds bud. För att kunna prövas måste vi ha friheten att välja mellan olika alternativ. För att vi ska ha olika alternativ att utöva vår handlingsfrihet på, så måste det finnas motsatser. Resten av planen är också viktig. När vi gör felaktiga val, vilket vi ofrånkomligen kommer att göra, besudlas vi av synden och måste renas för att kunna fortsätta mot vår eviga bestämmelse. Faderns plan har lösningen på hur rättvisans krav ska kunna tillfredsställas.
En frälsare betalar priset för att återlösa oss från våra synder. Den frälsaren är Herren Jesus Kristus. Gud, den evige faderns enfödda son, vars försoningsoffer, vars lidande betalar priset för våra synder om vi omvänder oss. En av de bästa förklaringarna av motsatsens planerade roll finns i Mormons bok, i Lehis undervisning till sin son Jakob. Ty det måste nödvändigtvis finnas en motsats till allting. Om inte, skulle ingen rättfärdighet kunna finnas, inte heller någon ogudaktighet, inte heller någon helighet eller något elände, inte heller något gott eller något ont. Därför, fortsatte Le, gav Herren Gud människan förmågan att handla av sig själv. Ty människan kunde inte handla av sig själv, såvida hon inte lockades av det ena eller det andra. På liknande sätt så förkunnar Herren i nutida uppenbarelse att det är nödvändigt att djävulen frestar människobarnen, annars skulle de inte kunna handla av sig själva. Motsats var nödvändig i Edens lustgård. Om Adam och Eva inte hade gjort valet som ledde till dödligheten, lärde Lehi, skulle de ha förblivit i ett oskuldsfullt tillstånd utan att göra gott eftersom de inte kände till synd. Ända från begynnelsen var handlingsfriheten och motsats det centrala i faderns plan och Satans uppror mot det. Herren uppenbarade sig för Moses att Satan i rådet i himlen försökte omintetgöra människans handlingsfrihet. Den skulle omintetgöras som en naturlig följd av Satans erbjudande. Han kom inför fadern och sa: "Se, här är jag, sänd mig, jag ska vara din son och jag ska återlösa hela människosläktet så att det inte en enda själ ska gå förlorad och jag ska förvisso göra det. Ge mig därför din ära." På så vis erbjöd sig Satan att utföra faderns plan på ett sätt som skulle förhindra uppfyllandet av faderns avsikt och ge Satan hans ära. Satans förslag skulle ha garanterat perfekt jämlikhet. Han skulle återlösa hela människosläktet så att inte en enda själ skulle gå förlorad. Ingen skulle ha handlingsfrihet eller valmöjlighet och därför skulle ingen motsats behövas. Det skulle inte finnas något prov, inget misslyckande och ingen framgång. Det skulle inte finnas någon utveckling för att nå det mål som fadern önskade för sina barn. I skrifterna står det att Satans motstånd ledde till en strid i himlen, i vilken alla utom en tredjedel av Guds barn förtjänade rätten att uppleva jordelivet genom att välja faderns plan och förkasta Satans uppror. Satans syfte var att ge sig själv faderns ära och makt. Och, sa fadern, eftersom denna Satan nu gjorde uppror mot mig, lät jag nedstörta honom tillsammans med alla de andar som hade använt sin fria vilja till att följa honom. Nedkastade till jorden som andar utan kroppar försöker Satan och hans efterföljare att fresta, bedra och fånga Guds barn. På så vis har den onde som motsatte sig och försökte omintetgöra faderns plan faktiskt underlättat den, eftersom det är motsatser som möjliggör val och det är möjligheten att göra rätt val som leder till den utveckling som är avsikten med faderns plan. Betecknande nog är frestelsen att synda inte jordelivets enda motsats. Fader Lehi lärde att om inte fallet hade ägt rum skulle Adam och Eva ha förblivit i ett oskuldsfullt tillstånd utan glädje eftersom de inte kände till sorg. Utan erfarenheten av motsatser under jordelivet så måste allting nödvändigtvis vara en sammansatt helhet, där det varken skulle finnas lycka eller elände. Därför, fortsatte fader Lehi, måste det, efter att Gud hade skapat allt, för att hans eviga avsikter med människan skulle uppfyllas, nödvändigtvis finnas en motsats, nämligen den förbjudna frukten som motsats till livets träd, den ena söt och den andra bitter. Hans undervisning om den delen av frälsningsplanen avslutas med dessa ord. Se, allt har gjorts enligt hans visdom som vet allt. Adam föll för att människorna skulle kunna bli till, och människorna är till för att de skulle kunna ha glädje. Motsatser under jordlivets svåra omständigheter är också en del av planen som ökar vår tillväxt under jordelivet. Vi får alla uppleva motsatser som prövar oss. Och några av dessa prov är frestelsen att synda. Några är jordiska utmaningar som inte innebär synd. Och några är mycket stora och några är små. Några är pågående och andra är tillfälliga. Ingen av oss är undantagen. Motsatser gör att vi kan växa till det som vår himmelske fader vill att vi ska bli. När Joseph Smith hade översatt Mormons bok så behövde han fortfarande hitta någon som kunde ge ut boken, och det var inte lätt. Det långa manuskriptets komplexitet och kostnaden för att trycka och binda ihop tusentals kopior var avskräckande. Joseph tog först kontakt med E.B. Grandin, en boktryckare i Palmyra som avböjde. Sen försökte han med en annan boktryckare i Palmyra som också tackade nej. Han reste till Rochester, 4 mil bort, och kontaktade den mest framstående bokförläggaren i västra New York som också avbjöd. En annan förläggare i Rochester var villig, men olika omständigheter gjorde det alternativet oacceptabelt. Flera veckor hade gått och Joseph måste ha känt sig förbryllad över motståndet mot hans gudagivna uppdrag. Herren gjorde det inte lätt, men han gjorde det möjligt. Josephs femte försök, när han för andra gången frågade förläggaren Grandin i Palmyra, lyckades. Flera år senare var Joseph plågsamt fängslad i Liberty-fängelset under flera månader. När han bad om hjälp sa Herren att allt detta ska ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo. Vi alla är bekanta med andra typer av jordiska utmaningar som inte har orsakats av egna synder, däribland sjukdom, funktionshinder och död. President Thomas A. S. Monson förklarade: några av er har ibland kanske ropat till ert ett lidande och undrat varför vår himmelske fader låter er gå igenom de prövningar ni måste stå inför. Vårt jordliv var dock inte menat att vara lätt eller konstant behagligt. Vår himmelske fader vet att vi lär och växer och förädlas genom svåra utmaningar, hjärtskärande sorger och svåra val. Var och en av oss upplever mörka dagar när kära går bort, smärtsamma perioder när vi mister vår hälsa, känslor av att vara svikna när de vi älskar verkar ha övergivit oss. Dessa och andra prövningar blir det som verkligen testar vår förmåga att härda ut. Våra ansträngningar förbättra vårt iakttagande av sabbatsdagen är ett lite mindre dramatiskt exempel på motsatser. Vi har fått Herrens befallning att helga sabbatsdagen. Några av våra val bryter mot det budet, medan andra val, som hur vi tillbringar vår tid på sabbaten, helt enkelt handlar om ifall vi vill göra det som är bra eller det som är bättre eller bäst. För att illustrera frestelsens motsats beskriver Mormons bok tre metoder som djävulen använder i de sista dagarna. För det första ska han rasa i människobarnens hjärtan och hetsa dem till vrede mot det som är gott. För det andra kommer han att lugna och invagga medlemmarna i kötslig ro och säga: Sion blomstrar, allt är väl. För det tredje kommer han att säga att det finns inte något helvete och jag är ingen djävul, för det finns ingen och därför finns inte rätt och fel. På grund av detta motstånd så varnas vi för att vara förnöjda i Sion. Kyrkan i sin gudomliga uppgift och vi i våra personliga liv verkar stå inför allt större motstånd idag. Allt eftersom kyrkan tillväxer i styrka och vi medlemmar tillväxer i tro och lydnad, kanske Satan ökar sin styrka och sitt motstånd så att vi fortsätter att ha motsats till allting. En del av det här motståndet kommer till och med från medlemmar i kyrkan. Några som använder egna resonemang eller egen visdom för att motsätta sig profetisk vägledning betecknar sig själva med en term lånad av folkvalda organ, den lojala oppositionen. Även om det är lämpligt i en demokrati finns det inget som rättfärdigar det konceptet när det gäller regeringen av Guds rike, där frågor hedras men inte opposition. Som ett annat exempel finns det mycket i vår kyrkas tidiga historia, som till exempel vad Joseph Smith gjorde eller inte gjorde i varje situation, som en del använder som grund för opposition. Till alla säger jag, utöva tro och förlita er på frälsarens undervisning, att det är på deras frukt som vi ska känna igen dem. Kyrkan gör stora ansträngningar för att vara öppen med de uppteckningar som finns. Men trots allt vi kan publicera så har våra medlemmar ändå grundläggande frågor som inte kan lösas genom studier. Det är vår kyrkohistoriska version av motsats till allting. Det finns sånt som bara kan läras genom tro. Vi måste främst sätta vår tilltro till det vittnesbörd vi fått genom den heliga anden. Gud gör sällan intrång på något av sina barns fria vilja genom att ingripa mot somliga för att hjälpa andra. Men han lättar bördorna av våra bedrövelser och stärker oss så att vi kan bära dem, liksom han gjorde för Almas folk i Helams land. Han förhindrar inte alla katastrofer, men han besvarar våra böner, vilket han gjorde med den ovanligt kraftiga cyklon som hotade att hindra invigningen av templet på Fiji. Eller så begränsar han dess inverkan, som han gjorde vid terroristattacken som tog så många liv på flygplatsen i Bryssel, men som bara skadade våra fyra missionärer. Under alla jordiska motgångar så har vi Guds försäkran att han ska helga våra lidande till vårt bästa. Vi har också blivit undervisade till att förstå våra jordiska erfarenheter och hans befallningar i ljuset av hans stora frälsningsplan, som berättar vad meningen med livet är och som försäkrar oss om en frälsare, i vars namn jag vittnar om sanningen i dessa ting. I Jesu Kristi namn. Amen.
Just a few months before the death of the prophet Joseph.
Bara några månader före sin död sammanträffade profeten Joseph Smith med de 12 för att tala om de största behoven som kyrkan stod inför under den mycket svåra tiden. Han sa till dem: "Vi behöver templet mer än någonting annat." Ja, idag i dessa prövande tider behöver var och en av oss och våra familjer templet mer än något annat. Under en tempelinvigning nyligen gladdes jag över hela upplevelsen. Jag älskade öppet hus, att välkomna många av de besökare som kom för att se templet. Kulturevenemanget med ungdomarnas glädje och entusiasm följt av underbara invigningsmötena. Anden var ljuvlig, många människor välsignades. Och följande morgon gick min fru och jag ner i dopasängen för att låta döpa oss för några av våra förfäder. När jag höjde armen för att påbörja förrättningen överväldigades jag nästan av andens kraft. Jag insåg på nytt att templets verkliga kraft finns i förrättningarna. som Herren uppenbarat återfinns med Melkisedeska prästedömet i templet och dess förrättningar. Ty där i förlänas det heliga prästedömets nycklar, så att ni kan ta emot ära och härlighet. Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dessa förordningar. Det löftet gäller dig och din familj. Vårt ansvar är att ta emot det Fadern erbjuder oss. Ty åt den som tar emot ska det ges i överflöd, ja, kraft. Kraft att ta emot allt som han kan och vill ge oss nu och i evighet. Kraft att bli söner och döttrar till Gud. Att känna himlens krafter, att tala i hans namn och ta emot hans andes kraft. Dessa krafter blir personligen tillgängliga för var och en av oss genom templets förrättningar och förbund. Nefi såg vår tid i en stor syn. Ja, Nefi såg att Guds lams kraft föll över de heliga i lammets kyrka och över Herrens förbundsfolk som var spritt över hela jordens yta, och de var beväpnade med rättfärdighet och med Guds kraft i stor härlighet. Jag hade nyligen förmånen att få vara med om ett öppet hus tillsammans med president Russell M. Nelson och hans familj när han samlade dem runt beseglingsaltaret och förklarade för dem allt vi gör i kyrkan. Möten, verksamhet, lektioner och tjänande. Att det är till för att förbereda oss alla att komma till templet och knäböja vid altaret för att ta emot Faderns utlovade välsignelse för evigheten. När vi känner templets välsignelser i våra egna liv vänds våra hjärtan till vår släkt, både levande och döda. Nyligen såg jag en tregenerationsfamilj delta i dop tillsammans för sina förfäder. Till och med farmodern deltog, trots att hon var lite ängslig över att själv komma under vattnet. När hon steg upp ur vattnet och kramade sin man hade hon glädjetårar i ögonen. Farfar och pappa döpte sedan varandra och många av barnbarnen. Vilken större glädje kan en familj uppleva tillsammans? Alla tempel har en prioriterad familjetid då familjer kan tjäna tillsammans i doprummet. Kort före sin död tog president Joseph F. Smith emot synen om de dödas återlösning. Han lärde att de som är i andevärlden är helt beroende av de förrättningar vi utför och deras vägnar. I skriften står det: de döda som omvänder sig kommer att bli återlösta genom lydnad mot förordningarna i Guds hus. Vi tar emot förrättningarna och deras vägnar, men de ingår och hålls ansvariga för varje förbund som hör samman med varje förrättning. Ja, slöjan är tunn för oss och den öppnas helt för dem i templet. Vilka personliga ansvar har vi då att vara engagerade i detta verk som både tempelbesökare och tempeltjänare? Profeten Joseph Smith lärde de heliga 1840 att ett betydande arbete måste utföras och medel samlas in. Eftersom verket måste påskyndas i rättfärdighet anstår det den heliga att överväga betydelsen av dessa ting i sina sinnen och sen vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att verkställa dem. De måste beväpna sig med mod, besluta sig för att göra allt de kan och vara lika engagerade som om hela arbetet berodde helt och hållet på dem själva. I Uppenbarelseboken läser vi: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och var kommer de ifrån? Dessa är det som kommer ur den stora nöden, det som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Kan ni inte se för ett inre öga de som tjänar i templet idag? Det finns över 120 000 förrättningstjänare i de 150 templen som är i drift runt om i världen. Men det finns tillfälle för ännu fler att få denna ljuvliga upplevelse. När president Gordon B. Hinckley tillkännagav tanken på mindre tempel över hela världen lärde han att alla tempeltjänare ska vara lokala medlemmar som kan verka i andra ämbeten i sina församlingar och stavar. Normalt kallas tempeltjänaren att verka i 2 eller 3 år med möjlighet till förlängning. Avsikten är inte att ni när ni en gång kallat ska verka så länge ni kan. Många tempeltjänare som verkat länge bibehåller sin särlek för templet när de blir avlösta och låter andra nya tempeltjänare verka. För nära 100 år sedan lärde aposteln John A. Whitsoe: vi behöver tempeltjänare för att utföra detta underbara verk. Vi behöver fler som brinner för tempeltjänsten i alla åldrar. Tiden har kommit i detta nya tempelarbete att låta alla tjäna aktivt i alla åldrar. Tempeltjänsten är lika värdefull för de unga och aktiva som för de åldrande som lagt bakom sig många av livets bördor. Den unge mannen behöver sin plats i templet ännu mer än hans far och hans farfar, som stadgats av ett liv fyllt av erfarenhet. Och den unga kvinnan som har påbörjat livet behöver den ande, det inflytande och den vägledning som kommer när hon tar del av templets förrättningar. I många tempel välkomnar tempelpresidenten nyligen kallade missionärer som just tagit emot sin begåvning. Unga män och unga kvinnor som får tjäna en kort tid som förrättningstjänare innan de far till missionärskolan. Dessa ungdomar får inte bara välsignelsen att tjäna, utan de förhöjer skönheten och anden för alla som tjänar i templet. Jag bad några unga män och unga kvinnor som tjänat före efter sin mission att delge sina känslor. De sa följande för att beskriva sin upplevelse i templet: när jag tjänar i templet känner jag mig närmare min fader och frälsaren. Känner mig fullständig frid och glädje. Får jag en känsla av att vara hemma. Får jag helhet, kraft och styrka. Känner jag betydelsen av mina heliga förbund. Då har templet blivit en del av mig. Är de vi tjänar nära under förrättningarna. Ge mig den styrka att övervinna frestelser. Har templet förändrat mitt liv för alltid. Att tjäna i templet är en rik och mäktig upplevelse för människor i alla åldrar. Också en del nygifta par tjänar tillsammans. President Nelson har sagt att tjäna i templet är en upplyftande aktivitet för en familj. Som förrättningstjänare kan du förutom att ta emot förrättningar för dina förfäder också officiera och vid förrättningar för dem. Som president Wilford Woodruff sa: vilket större kall kan någon man eller kvinna ha på jorden än att i sina händer hålla makt och myndighet att gå ut och betjäna i frälsningens förrättningar. Du blir ett redskap i Guds händer för den själens frälsning. Det finns inte något som har getts människobarnen som går upp emot detta. Han fortsätter: den heliga andens ljuva viskningar ges dig, och himlens skatter och gemenskapen med änglar får du del av allt eftersom. Detta är värt att alla våra uppoffringar under de år vi får här, vi måste tillbringa köttet. President Thomas S. Monson påminner oss nyligen om att templets välsignelser är ovärderliga. Ingen uppoffring är för stor. Kom till templet, kom ofta, kom med och för din familj. Kom och hjälp andra att komma också. Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det? Mina bröder och systrar, det är ni. Ni som har tagit emot templets förrättningar, som har hållit era förbund genom uppoffringar. Ni som hjälper era familjer att finna tempeltjänstens välsignelser och som har hjälpt andra längs vägen. Tack för ert tjänande. Jag vittnar om att varje tempel är Herrens heliga hus och att var och en av oss där får lära oss mer om och känna gudaktighetens kraft. I Jesu Kristi namn. Amen.
A week ago was Easter, and our thoughts were focused again.
För en vecka sedan var det påsk, och våra tankar gick återigen till vår Herres Jesu Kristi försoningsoffer och uppståndelse. Det gångna året har jag tänkt på och begrundat uppståndelsen mer än vanligt. För nästan ett år sedan dog vår dotter Alisa. Hon hade kämpat mot cancern i nästan 8 år. med flera operationer, många olika behandlingar, fantastiska underverk och djupa besvikelser. Vi såg hennes fysiska tillstånd försämras när hon närmade sig slutet av sitt jordeliv. Det var hjärtskärande att se det hända med vår dyrbara dotter. Den där klarögda lilla flickan som vuxit upp till en talangfull underbar kvinna, hustru och mor. Det kändes som om mitt hjärta skulle brista. Vid påsken förra året, lite över en månad före sin död, skrev Alisa: påsken är en påminnelse om allt jag hoppas på för egen del. Att jag en gång dag ska bli helad, en dag ska jag bli frisk. En dag ska jag slippa ha metall eller plast inuti mig. En dag ska mitt hjärta slippa rädsla och mitt sinne slippa ängslas. Jag ber inte att det ska ske snart, men jag är så glad att jag verkligen tror på ett vackert liv efter detta. Jesu Kristi uppståndelse förkunnar just det som Alisa hoppas på och ingjuter i oss alla, källan i det hopp vi äger. President Gordon B. Hinckley kallade uppståndelsen den största av alla händelser i världshistorien. Uppståndelsen åstadkoms genom Jesu Kristi försoning och är grundläggande för hela den stora frälsningsplanen. Vi är andebarn till himmelska föräldrar. När vi kommer till detta jordeliv förenas vår ande med vår kropp. Vi upplever all den glädje och alla de svårigheter som hör ihop med jordelivet. När man dör skiljs anden från kroppen. Uppståndelsen gör det möjligt för anden och kroppen att återförenas. Men den här gången blir kroppen odödlig och fullkomlig. Inte underkastad vare sig smärta, sjukdom eller andra problem. Efter uppståndelsen ska anden aldrig mer skiljas från kroppen. För frälsarens uppståndelse medförde total seger över döden. För att nå vår eviga bestämmelse behöver vi få den odödliga själen, en ande och en kropp, förenade för evigt. Med anden och kroppen oskiljaktigt förenade kan vi ta emot glädjens fullhet. Ja, utan uppståndelsen kunde vi aldrig ha tagit emot glädjens fullhet, utan skulle ha varit olyckliga för evigt. Även trofasta, rättfärdiga människor ser kroppens skilsmässa från anden som en fångenskap. Vi frigörs från den fångenskapen genom uppståndelsen, vilket är återlösning från dödens band eller bojor. Det finns ingen frälsning utan både anden och kroppen. Var och en av oss har fysiska, psykiska, känslomässiga begränsningar och svagheter. De här svårigheterna, en del verkar så obevekliga just nu, kommer till sist att övervinnas. Inget av de här problemen kommer att plåga oss efter uppståndelsen. Alisa forskade efter överlevnadstal för människor med hennes slag av cancer. Och siffrorna var inte uppmuntrande. Hon skrev: men det finns bot. Och jag är inte rädd. Jesus har redan botat min cancer och din. Vi kan ersätta ordet cancer med varje annan fysisk, psykisk eller känslomässig krämpa som vi kan stå inför. Tack vare försoningen är de också redan botade. Uppståndelsen mirakel, det slutliga botemedlet, går bortom den moderna vetenskapen. Men detta är inte bortom Guds makt. Vi vet att det kan ske. Eftersom frälsaren uppstod och kommer att åstadkomma vår uppståndelse också. Frälsarens uppståndelse bevisar att han är Guds son och att det han lärde är verklighet. Han har uppstått så som han har sagt. Det kunde inte finnas något starkare bevis på hans gudomlighet än att han kom fram ur graven med en odödlig kropp. Vi känner till vittnen till uppståndelsen från Nya Testamentets tid. Förutom de kvinnor och män vi läser om i evangelierna försäkrar Nya Testamentet oss att hundratals faktiskt såg den uppståndne Herren. Och Moms bok berättar om många hundra ytterligare. Mängden gick fram och stack sina händer i hans sida och såg med egna ögon och kände med sina händer och visste med säkerhet och bar vittne om att han var den som profeterna hade skrivit skulle komma. Till dessa forntida vittnen läggs vittnen i de sista dagarna. Ja, vid inledningen till vår tidsutdelning såg Joseph Smith den uppståndne frälsaren med fadern. Levande profeter och apostlar har vittnat om att Jesus Kristus är verklig uppstånden och levande. Så vi kan säga, vi har alltså en så stor sky av vittnen omkring oss. Och vi kan alla vara en del av en sky av vittnen som genom den heliga andens kraft vet att det vi firar under påsken verkligen hände, att uppståndelsen är verklig. Frälsarens uppståndelses verklighet överväldigar vår sorg med hopp. För med den kommer förvissningen att alla de andra löftena i evangeliet är lika verkliga. Löften som är inte mindre förunderliga än uppståndelsen. Vi vet att han har makt att rena oss från alla synder. Vi vet att han har tagit på sig alla våra svagheter, smärtor och de orättvisor vi lidit. Vi vet att han har uppstått från de döda med läkedom i sina vingar. Vi vet att han kan göra oss hela, vad som än brustit inom oss. Vi vet att han ska torka alla tårar från våra ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Vi vet att vi kan bli fullkomliggjorda genom Jesus som åstadkom denna fullkomliga försoning om vi bara har tro och följer honom. Mot slutet av sitt inspirerande oratorium Messias satte Händel vacker musik till aposteln Paulus ord av glädje över uppståndelsen. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Då ska det ord fullbordas som står skrivet. Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Jag är tacksam för de välsignelser som är våra tack vare Herrens Jesu Kristi försoning och uppståndelse. För alla som har lagt ett barn i en grav eller gråtit över en makas kista eller sörjt över en älskad väns död är uppståndelsen en källa till stort hopp. Vilken mäktig upplevelse det blir att träffa dem igen. Inte bara som andar, utan med uppståndna kroppar. Jag längtar efter att se min mor igen och känna hennes milda beröring. Jag vill se min fars leende och höra hans skratt och se honom som en uppstånden fullkomlig varelse. Med trons öga ser jag Alisa, helt utom räckhåll för jordiska problem och dödens udd. En uppstånden, fullkomlig Alisa, segerrik och med glädjens fullhet. För några påskar sedan skrev hon, liv genom hans namn. Så mycket hopp, alltid, genom allting. Jag älskar påskens påminnelse. Jag vittnar om uppståndelsens verklighet. Jesus Kristus lever och tack vare honom ska vi alla leva igen. I Jesu Kristi namn. Amen.
Brothers and sisters, dear friends, as we come to
bröder och systrar, kära vänner. I slutet av konferensen uttrycker vi djup uppskattning till alla som arbetat så flitigt för att förbereda de här mötena. Vi tackar de som talat och de som framfört inspirerande musik. Vår avslutande talare det här mötet blir Elsie Jeffrey R. Holland i det 12 apostlarnas kvorum. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Vi till avsked sjunga. Avslutningsbönen får vi sen av Elsie Shane M. Bowen i de 70-års kvorum och konferensen avslutas så.
Brothers and sisters.
Bröder och systrar. Vet ni hur mycket vi förstår ni verkligen? Hur mycket vi älskar er?
For 10 hours. You
watch. Under 10 timmar har ni tittat på ett enda ansikte, en efter en på den här talarstolen. Men under samma 10 timmar så har vi som sitter bakom talarstolen, tittar vi på er.
You thrill us to the center.
Ni rör vid vårt allra innersta. Om det är de 21 000 som sitter här i konferenscentret. Eller alla som sitter i möteshus eller många miljoner runt hela världen. I hem, kanske tillsammans med en familj framför en datorskärm. Där är ni, här är ni, timme efter timme. Och ni har klätt upp er i söndagskläder. Var ert bästa. Ni sjunger och ni ber överallt i världen. Ni lyssnar och ni tror. Ni är den här kyrkans mirakel. Och vi älskar er. Vilken ännu en underbar generalkonferens vi har haft. Vi har blivit speciellt välsignade av president Monsons närvaro och hans profetiska budskap. President, vi älskar dig. Vi ber för dig och vi tackar dig. Och framförallt stöder vi dig. Vi är tacksamma över att ha fått undervisning av dig och dina rådgivare och så många andra av våra andra förträffliga ledare som kommit hit upp för att tala. Vi har återigen fått lyssna till enastående musik. Och vi har blivit föremål för bön. Och Herrens ande har verkligen varit här i rikt mått. Vilken inspirerande helg det verkligen har varit återigen på alla sätt. Nu så kan jag se några problem. Ett är att jag är den enda personen som nu står mellan er och den glass som ni alltid tar fram efter generalkonferensen.
I feel the weight of that burden.
Och jag känner trycket av den bördan. Det andra potentiella problemet beskrivs i det här fotot som jag nyligen såg på internet.
Now my apologies to all the children who are now under.
Jag ber alla barn som nu gömmer sig under soffan om ursäkt. Men faktum är att ingen av oss vill att morgondagen eller dagen efter det ska förstöra de här härliga känslorna som vi upplevt den här helgen. Vi vill hålla kvar de andliga intryck vi har fått och den inspirerade undervisning vi har lyssnat till. Men det är oundvikligt att vi efter himmelska ögonblick i våra liv måste återvända till jorden, så att säga, där vi ofta möts av mindre ideala omständigheter. Paulus varnade oss för det här när han skrev: kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Den där smärtsamma kampen efter ljudets ankomst kan ske på många sätt och den kan drabba oss alla. Utan tvivel har varje missionär som någonsin verkat strax insett att livet på fältet inte precis var som den förfinade atmosfären i missionärskolan. Och detsamma gäller oss alla när vi lämnar en fin session i templet eller avslutar ett särskilt andligt sakramentsmöte. Kom ihåg att när Mose kom ner från sin enastående upplevelse på berget Sinai så fann han att folket hade dragit fördärv över sig och redan vikit av. Där var de vid foten av berget, fullt upptagna med att tillverka en guldkalv att tillbe i samma stund som Jehova på toppen av berget hade sagt till Mose: du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig och du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild. Mose var inte nöjd med sin skara vilsekomna israeliter den dagen. Under sin jordiska verksamhet tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes till förklaringsberget där, som det står i skrifterna, hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Himlarna öppnade sig. Framtida profeter kom fram och Gud Fadern talade. Vad kommer Jesus efter en sådan himmelsk upplevelse ner från berget för att finna? Jo, först fann att hans lärjungar tvistade med sina motståndare om en misslyckad välsignelse som getts till en ung pojke. Sen försökte han övertyga de 12, utan framgång visade sig, om att han snart skulle överlämnas till lokala styresmän som skulle döda honom. Därefter påminde någon honom om att det var dags att betala skatt, vilket han genast gjorde. Sen fick han tillrättvisa några av bröderna eftersom de grälade om vem som skulle vara den största i hans rike. Allt det här fick honom att vid ett tillfälle säga: du släkte som inte vill tro, hur länge ska jag stå ut med er? Han hade orsak att mer än en gång ställa den frågan under sin verksamhet. Inte undra på att han längtade efter att få be i ensamhet på bergstoppar. Med insikt om att vi alla måste komma ner från höga upplevelser för att ta itu med det vanliga livets växlingar vill jag ge den här uppmuntran vid generalkonferensens avslutning. För det första, om ni under de kommande dagarna inte bara ser begränsningar i dem omkring er utan även finner sånt i era egna liv som ännu inte når upp till de budskap ni har hört den här helgen, bli då inte nedslagna och ge inte upp. Evangeliet, kyrkan och de här underbara sammanskomsterna varje halvår, de är avsedda att ge hopp och inspiration, inte missmod. Endast motståndaren, allas vår fiende, skulle försöka övertyga oss om att de ideal som framställs på generalkonferensen är deprimerande och orealistiska, att folk egentligen inte blir bättre, att ingen egentligen går framåt. Och varför säger Lucifer så? Därför han vet att han kan inte bli bättre, att han inte kan gå framåt. Trots evigheters evigheter kommer han aldrig få en ljus framtid. Han är en olycklig man som är bunden av eviga begränsningar, och han vill att vi också ska vara olyckliga. Gå inte på det. Med försoningens gåva och himlens styrka till hjälp så kan vi bli bättre. Och det som är så bra med evangeliet är att det lönar sig att försöka, även om vi inte alltid lyckas. När det var en dispyt i den tidiga kyrkan om vem som hade rätt till himlens välsignelser och vem som inte hade det, förkunnade Herren för profeten Joseph Smith: sannerligen säger jag er, Guds gåvor är givna till nytta för dem som älskar mig och håller mina bud, och för dem som strävar efter att så göra. Ja du, är vi inte alla tacksamma för det där extra tillägget? Och strävar efter att så göra. Det har varit en räddning. För ibland är det allt vi har att erbjuda. Vi finner viss tröst i det faktum att om Gud skulle belöna endast de fullkomligt trofasta, då skulle han inte ha så mycket till distributionslistan. Så, jag ber er, kom ihåg imorgon och alla dagar därefter att Herren välsignar dem som vill göra bättring, som inser behovet av bud och försöker hålla dem, som värnar om Kristuslika dygder och strävar efter att förvärva dem. Om ni snubblar i den här strävan, det gör alla, så finns frälsaren där för att hjälpa er att fortsätta framåt. Om ni faller, tillkalla då hans styrka, för att som Alma, Jesus har förbarmande med mig, så hjälper han er att komma upp på fötter igen. Han kommer att hjälpa er att omvända er och reparera och laga vad ni än måste laga och fortsätta framåt. Snart nog så får ni den framgång som ni eftersträvar. Som du önskar av mig ska det ske dig, har Herren förkunnat. Förlita dig på den ande som leder till att göra gott, ja, till att handla rättfärdigt, att vandra i ödmjukhet och döma rättfärdigt. Allt som du begär mig rörande det som hör rättfärdigheten till skall du då få. Jag älskar den lärosatsen. Än en gång står det, och återigen, att vi ska bli välsignade för vår önskan att göra gott när vi faktiskt strävar efter att göra så. Och det påminner oss om att vi, för att förtjäna de här välsignelserna, måste se till att vi inte förnekar andra dem. Vi ska vara rättvisa, aldrig orättvisa. Vi ska vandra ödmjukt, aldrig arrogant, aldrig fylld av stolthet. Vi ska döma rättvist, aldrig självrättfärdigt eller orättfärdigt. Mina bröder och systrar, evighetens främsta stora bud är att älska Gud av hela vårt hjärta, förmåga, förstånd och styrka. Det är det första stora budet. Men den första stora sanningen i evigheten är att Gud älskar oss av allt sitt hjärta, förmåga, förstånd och styrka. Den kärleken är grundstenen i evigheten, och den borde vara grundstenen i vårt dagliga liv. Förvisso är det endast med en brinnande övertygelse om detta i vår själ som vi kan ha tillförsikt nog att fortsätta försöka bli bättre, att fortsätta söka förlåtelse för våra synder och fortsätta ge vår nästa den nåden. President George Buchanan sa en gång. Oavsett hur svår prövningen, hur djup är bedrövelsen, hur stort lidandet än är, kommer Gud aldrig att överge oss. Han har aldrig gjort det och han kommer aldrig att göra det. Han kan inte göra det. Det går emot hans karaktär att göra så. Han kommer alltid att stå vid vår sida. Vi kan gå igenom brinnande ugnar, vi kan gå igenom djupa vatten. Men vi ska inte förtäras eller överväldigas. Vi ska komma ut ur alla dessa prövningar och svårigheter som bättre och renare på grund av dem. Nu, med en sån majestätisk hängivenhet från himlen, ljudande från himlen, som den stora konstanten i våra liv, som visar sig som allra mest i den rena fullkomligheten i Jesu Kristi liv, död och försoning, kan vi underfly följderna av både synd och dumhet, vår egen eller andras, i vilken form de än uppträder i vårt dagliga liv. Om vi ger vårt hjärta till Gud, om vi älskar Herren Jesus Kristus, om vi gör vårt bästa för att följa evangeliet, så blir morgondagen och alla andra dagar blir till sist storartade, även om vi inte alltid inser att de är det. Varför? Därför att vår himmelska fader vill att det ska vara så. Han vill välsigna oss. Ett givande, överflödande och evigt liv är själva avsikten med hans nåderika plan för sina barn. Det är en plan som baseras på sanningen att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Så fortsätt att älska. Fortsätt att försöka. Fortsätt att tillit. Fortsätt tro. Fortsätt växa. Himlen heja på dig idag, imorgon och för evigt. Vet du inte? Har du inte hört? Ropade Jesaja. Gud ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. De som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. Ty Herren Gud fattar deras högra hand och säger till dem: frukta inte, jag hjälper er. Bröder och systrar, må en kärleksfull fader i himlen välsigna oss imorgon med att minnas vad vi kände idag. Må han välsigna oss så att vi kan njuta av och arbeta med tålamod och uthållighet och sträva mot de ideal vi hört förkunnas den här konferenshelgen, med vetskap om att hans gudomliga kärlek och osvikliga hjälp finns med oss även när vi har det svårt. Nej, finns med oss speciellt när vi har det svårt. Om evangeliets normer verkar höga och den personliga förbättring som krävs i en nära framtid verkar ouppnåeligt, minns då Josuas uppmuntrande ord till sitt folk när de stod inför en skrämmande framtid. Helga er, sa han. För imorgon ska Herren göra under bland er. Jag ger samma löfte. Det är det löftet som den här konferensen ger. Det är löftet som kyrkan ger. Det är löftet från honom som utför dessa under. Han som är under, rådgivare, mäktig Gud,
fridsfursten. Om honom vittnar jag. Om honom är jag ett vittne. Och om honom är den här konferensen ett vittne. I hans fortgående verk i dessa stora sista dagar, i Jesu Kristi namn. Amen.
Our Father in heaven, we love thee and we love thy son Jesus Christ.
Vår Fader i himlen, vi älskar dig och vi älskar din son. Vi är tacksamma för din lyxalighetsplan. Vi har undervisats idag och helgats genom heliganden Vi ber att vi ska kunna gå framåt och vara heliga inför det. Vi ber att vi ska kunna välja så, välja det rätta, den svårare vägen, den rätta vägen som vi undervisats om genom din underbara profet Thomas Monsons. I Jesu Kristi namn. Amen.
Detta var en utsändning av den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.